en podcast från Aftonbladet.
Är männens maskulinitet hotad? Ja, vi har under året hört en hel del om Andrew Tate, den förre kickboxaren som blivit en av världens största i sociala medier. Han har också beskrivits som kungen av toxisk maskulinitet. Tidigare så har det varit mest männen som hörts i den här debatten, men den senaste tiden så har fler kvinnor tagit ton i den omdiskuterade Red Pill-rörelsen.
I think there's a massive war on masculinity right now. To really show this war on masculinity, across media outlets, they're talking about, you know, if a man wants to work out and he's got muscles, it means he's right wing and he's probably going to be sexist and a misogynist. I mean, what the hell is that?
Ja, den kallas Red Pill-rörelsen. Rörelsen som gör stort motstånd mot den ökade jämlikheten i samhället. Rörelsen vill hellre se traditionella könsroller där mannen tar hand om kvinnan. Och tidigare så har det oftast handlat om män som uttalat sig och gjort stora rubriker som Andrew Tate, Jordan Peterson och Paul Elam. Men har även kvinnor börjat propagera för frågan. Red Pill-rörelsens kvinnliga frontfigurer har på kort tid lockat till sig miljontals följare i sociala medier. Bland annat så hävdar de Andrew Tates oskuld och tycker att kvinnor ska underkasta sig männen. Visst har det funnits kvinnliga förespråkare för den gamla tidens hemmafru-ideal tidigare, men det här är något helt annat. Rörelsen anses vara mycket mer aggressiv i sitt agerande än vad vi har sett tidigare.
So men can love multiple women at the same time because that's natural to them. There was 17 women reproducing for every one guy. Where women can only love one man because, and it has to be the best that she can do. And then if you want to talk about body count, so a woman that's only had, that's a virgin when she gets married, she has an 80% chance of a happy marriage within 10 years.
Vad är egentligen Red Pill-rörelsen? Vilka är de kvinnor som nu predikar rörelsens motto? Och vilka konsekvenser kan det få för världen om rörelsen växer? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Alice Aveshagen. Hon är reporter på Svenska Dagbladet. Alice, kan du berätta, vad är Red Pill-rörelsen?
Ja, alltså den rörelse som brukar benämnas som incel-rörelsen har ju funnits ett bra tag och är ganska väl dokumenterad vid det här laget. Och det var ju just inom incel-rörelsen som begreppet Red Pill först började användas. Men det är inte riktigt samma sak. De har vissa likheter. Till exempel det här uttalade och ibland ganska explicita kvinnohatet och tron på att kvinnor har det bättre ställt än män i dagens västerländska samhälle. Men retoriken skiljer sig. Jag skulle säga att Red Pill-männen ofta hävdar sin överlägsenhet gentemot kvinnor, medan incels kanske snarare har ett ganska starkt offermentalitet. Red Pill-ideologin handlar heller inte speciellt mycket om män som lever i ofrivilligt celibat eller ens särskilt mycket om mäns problem överhuvudtaget, utan fokus ligger snarare på att kvinnor är det här stora problemet. Och ja, anledningen till framväxten tror jag är att det beror på att vissa företrädare, till exempel då Andrew Tate, har fått enorm uppmärksamhet och spridning i sociala medier och fått med sig många människor, och det är ingen slump. Jag har skrivit om Andrew Tate förut och han har ju haft en väldigt specifik strategi för att bli så pass viral helt enkelt.
Men varför kallas den för Red Pill-rörelsen?
Namnet är taget från den amerikanska science fiction-filmen The Matrix, där filmens huvudperson får välja mellan ett blått piller eller ett rött piller. Och han väljer då det röda pillret och får reda på att han hela sitt liv har levt i en simulation, en slags låtsasvärld. Så att ta det här röda pillret blir en metafor för quote unquote sanning och upplysning, i det här fallet då om kvinnors natur.
Och den här rörelsen, de menar ju att det pågår ett krig mot maskulinitet.
Ja, precis. De har en väldigt konspiratorisk världsbild överlag och menar att det finns en elit som liksom har en gemensam agenda att försvaga mannen och göra mannen foglig, och att det mer eller mindre är naturvidrigt att ställa krav på jämställdhet mellan könen.
Och vad är det de liksom försöker uppnå med den här rörelsen?
Deras endgame, eller man ska säga, är ju att ta tillbaka gamla könsroller. där mannen styr samhället och förhållandet och kvinnan är någon form av följeslagare.
Vi ska snart fortsätta prata mer med Alice om Red Pill-rörelsen och dess anhängare. Vi är snart tillbaka.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och du var ju inne på honom nu, Andrew Tate, som är, det har varit väldigt mycket skriverier om den senaste tiden. Han har ju länge haft sina anhängare, vilket framförallt har varit män. Men nu börjar det också växa fram fler kvinnor som är profiler inom det här ämnet. Kan du berätta lite om dem?
Mm, i min artikel så lyfter jag två exempel. Det finns många fler, men de här två kvinnorna kanske är de som har gjort snabbast karriär, eller man ska säga, inom rörelsen. Och det är brittiska Laia Halpern och amerikanska Pearl Davis. Laia Halpern har på bara några få månader gått från att ha 800 000 visningar på sin YouTube-kanal till att ha nästan 22 miljoner. Pearl Davis har också fått flera hundratusen följare väldigt snabbt och är nu uppe i över miljonen på YouTube. Så det är anmärkningsvärt snabbt som de har vuxit.
Och hur uttrycker de här kvinnorna sig?
Kvinnliga public figures som är liksom konservativa eller som är antifeminister eller abortmotståndare, det har ju funnits länge. Både inom partipolitik och på nätet. Vi har till exempel Candace Owens som har vunnit mark på den arenan de senaste åren. Men vad som skiljer Red Pill-kvinnorna från dem är dels att Red Pill-rörelsen är helt internetbaserad och väldigt nisch. Alltså, de medverkar liksom inte i några andra sammanhang än Red Pill-sammanhang, så att säga. Och dels är de inte direkt politiska övrigt. Alltså, de har ingen åsikt om ekonomin eller klimatet eller någon annan politisk fråga egentligen, utan det är det här med kvinnor och kvinnors roll som de är helt inne på. Sen är ju rörelsen väldigt, väldigt extrem. Det är ett väldigt grovt språk som ofta återkommer på deras sociala kanaler. Så.
Vilka är det som de får med sig då?
Det finns ju också kvinnor som tycker sig drabbas av den ökade jämställdheten. Till exempel att man upplever att det är svårt att få till långvariga kärleksrelationer. Det är inte längre liksom givet att mannen ska vara den som tar initiativ. Könsrollerna är inte lika tydliga. Och också den här digitala dejtingdjungeln, så alltså, avvisande gör ju ont, va? Och då kan man ju tänka sig att det är lätt att ta till sig den här ideologins budskap, att man som kvinna är dålig och att man inte förtjänar en mans kärlek eller respekt för den delen.
Och som vi pratade lite om här, den här senaste tiden, så har det ju vuxit ett motstånd mot den ökade jämlikheten i samhället, att de här rörelserna vill tillbaka till det mera traditionella, visst är det så?
Mm, precis. Som jag nämnde tidigare så är det ju väldigt, det är väldigt grovt det här. Alltså Pearl Davis då, som har en podd med inbjudna gäster, hennes grej är lite att förnedra de kvinnliga gästerna. Det är de att till exempel ha videorubriker som hon blev uppläxad eller hon blev triggad. Hon kallar kvinnor för horor och så vidare. Och Laia Halpern har ju också rakt ut sagt att hon tycker att kvinnor är mäns ägodelar. De pratar väldigt mycket om submission, alltså att kvinnor ska underkasta sig mannen, att hon ska vara oskuld, inte ska arbeta eller göra karriär och gifta sig ung och så vidare. Så det är en väldigt stark romantisering av gamla hemmafruideal, och det är ju heller egentligen inget nytt, men det är förpackat på ett väldigt aggressivt sätt, och det skapar ju uppmärksamhet naturligtvis.
Vad finns det för vinning för de här kvinnorna med den här rörelsen?
Alltså att kvinnor skulle predika om det här, alltså att man är diskriminerande mot sitt eget kön, kan ju vara lite uppseendeväckande, men det finns faktiskt förklaringar. En förklaring är, förutom att man sympatiserar med ideologin, att det kan löna sig rent ekonomiskt. Alltså att man har hittat en populär nisch som växer just nu och tar tillfället i akt att rida på den vågen.
Jag tänker, Andrew Tate har ju väldigt mycket manliga följare, men hur tar männen emot de här två kvinnorna till exempel?
Det är lite svårt att säga exakt vilka deras följare är, men baserat på kommentarsfältet, jag har ju sett en hel del av de här klippen, så skulle jag tro att det är mestadels män som följer dem också. Att de inte riktigt har vunnit det, alltså det antalet följare hos den kvinnliga målgruppen, men det finns ju absolut kvinnor som lockas dit också.
Och om den här rörelsen liksom skulle växa sig ännu större när de har de här kvinnorna som ganska aggressivt då predikar det här budskapet, vilka konsekvenser skulle det kunna få?
Det kan ju vara lätt att avfärda den här rörelsen och döma ut det som dålig underhållning just för att den är så himla extrem. Men jag tror inte att man ska göra det. Enligt experter som jag har pratat med så finns det belägg för att när jämställdheten ökar och sådana här motståndsrörelser etablerar sig, så hänger sig faktiskt män åt att öka sitt våldskapital, till exempel i en relation. Alltså får det här ju konsekvenser för verkliga kvinnor i verkliga relationer utanför den här internetbubblan. Och Vice till exempel gjorde ju också en dokumentär om Andrew Tate, där de pratade med kvinnor som hade upplevt ett mer kontrollerande och våldsamt beteende från sina manliga partners i samband med att de här männen då hade börjat följa Andrew Tate eller rörelsen. Så ja, det kan vara farligt, absolut.
Sist här Alice Aveshagen, reporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med avsnitt på vardagar och du får gärna följa oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.